Hej och varmt välkommen till Pingstkyrkan Bodens podcast. Vi vill att alla människor ska finna, leva och dela livet med Jesus. För att få mer information om vad som händer i vår kyrka, gå in på www.boden.pingst.se.
Och jag kommer predika om Jesu lärjungar idag, för det är den röda tråden handlar om. Så vi fortsätter ju den nu under vårterminen. Vi var ju gamla testamentet höstterminen och nu kör vi vidare in i nya testamentet. Och nu kommer jag läsa några texter om Jesu lärjungar. Men jag kallar det här för Jesu lärjungar och församlingens apostoliska kallelse. Jag kommer att argumentera för att alla vi som följer Jesus och tror på Jesus är lärjungar. Och där är vi också apostlar. Du är en apostel. Nej, vad säger du? Apostlar är bara de här 12 som vi läser om som följer Jesus. Det är ju inte, kan jag ta på mig den tid? Nej, det är lite komplicerat för de är speciella, de 12. Herren väljer ut de 12. Vi ska läsa de texterna snart. Och liksom bygger sin församling på dem, med dem och liksom grundar kyrkan, grundar församlingen så. Sen läser vi att det finns en tjänst. Vissa personer har en apostolisk smörjelse och längtan att liksom föra gemenskapen ut och liksom på något sätt peppa gemenskapen att komma ut i den där rörelsen. Andra har andra gåvor som profetisk gåva eller lärargåva eller herdegåva. Men ändå så är det tydligt att alla som följer Jesus, alla som tror, har en apostolisk kallelse. För apostel betyder utsänd. Vi är sända, vi har samma helige ande som alltid är i rörelse. Och min bön, och det är att det ska bli vår bön, att vi ska få vara än mer apostoliska som församling det här året. Jag skulle önska att vi ber konkret att vi till exempel får sända en missionär från våra egna led, från vår egen församling. Att Herren kallar på någon till något spännande land, långt, långt borta. Varför inte be om det konkret? Det är så gott att få välsigna de missionärer vi stödjer. Och vi kanske ska välsigna fler när Guds ande manar oss. Det är ett område, men vi tycker också att vi ska be om att få stå i församlingsplantering på något sätt efter Guds vilja. Det fick vi den uppmaningen med oss. Alla större församlingar i det landet bör ha den visionen och bönen och längtan. Så det är också ett område. Det tredje området kanske det viktigaste är att vi var och en av oss återupptäcker och känner den apostoliska kallelsen. Det är ju ett svårt ord kanske där med apostel. Men det jag menar är att vi var och en av oss har ett uppdrag. Förberedda gärningar. Herren har höga tankar för dig och för mig att få vara verksam i rörelse där du är med dina vänner, arbetskamrater i den här staden eller kanske i en annan stad eller kanske i Afrika någonstans eller Sibirien eller vart Herren vill sända. Men nyckeln är att som lärjunge säga, här är jag, sänd mig. Ja, det där var ju min predikan lite komprimerad så jag skulle kunna säga amen. Men jag ska läsa de här bibeltexterna och fortsätta tala om det här ändå. Vi ska titta på Lukas 6 alldeles strax här. Där Jesus väljer ut just 12 lärjungar som han kallar för apostlar. Så vi kan ta fram Lukas 6, vers 12-16. Och så här. Vid den tiden gick Jesus upp på berget för att be. Och han var hela natten i bön till Gud. När det blev dag så kallade han till sig sina lärjungar och valde ut 12 av dem som han kallade för apostlar. Simon som han också gav namnet Petrus, hans bror Andreas, Jakob och Johannes, Filippus, Bartolomeus, Matteus och Thomas, Jakob, Alfeus son och Simon som kallades Zeloten och Judas, Jakobs son och Judas Iskariot, han som blev förrädare. Den nämns de alla. Och det är ju intressant på det här att det är något väldigt viktigt på gång. Han drar sig undan på ett berg för att vara en hel natt i bön. Vi ska ju snart ha bönenatt. från klockan 10 och framåt. Vi får se hur länge vi orkar hålla på. Men han är hela natten i bön på ett berg ensam med sin fader. Och ber, för det är något väldigt, väldigt, väldigt viktigt som ska ske här i Guds plan. Och innan han går upp på det här berget, jag vill bara säga att han har börjat med att, läser vi i evangeliet, så han har liksom börjat sin tjänst uppe i norr i Galileen. Han har börjat gå omkring den galileiska sjön och kalla på lärjungar. Och vi får följa med hur han kommer till några enkla fiskare och säger, följ mig. De släpper sina nät och bara följer Jesus. Och det är många som börjar följa Jesus, för han börjar också predika om Guds riket. Som ska liksom bryta fram och predika om evangeliet, det glada budskapet. Och då praktiserar han och demonstrerar det här också genom att bota sjuka, genom att befria människor som är bundna. Och det är bara jättemycket folk. Så han blir väldigt, väldigt populär. Väldigt, väldigt mycket folk som kommer, så han behöver söka sig undan här. Jag tänker att vi kanske ska fortsätta. Och han provocerar samtidigt när han gör de här under och tecken. Han till exempel gör under och tecken och botar människor på en sabbat flera gånger. Och det här blir de inte glada över, fariserna. För de är lagiska. De är lite religiöst förstörda och lagiska. Liksom, vad gör det? Han bryter mot man ska ju vara stilla på en sabbat. Men han befriar människor. Han helar dem och hjälper dem. Och han blir bestört över att de inte förstår att vi kallar att hjälpa människor även på en sabbat. Men i alla fall, han är väldigt, väldigt populär. Jag tänker vi läser vidare vers 17, 18, 19 också där, så att vi kan se hur många har runt omkring sig, så vi får som en bild. Man tänker mig att det bara handlar om 12, men det står så här: Jesus gick ner tillsammans med dem och stannade på en slätt. Det var en stor skara av hans lärjungar. En stor skara som redan var lärjungar. Och mycket folk från hela Judén och Jerusalem och från kusten vid Tyrus och Sidon. De hade kommit för att höra honom och bli botade från sina sjukdomar. Även de som plågades av orena andar blev botade. Och allt folket försökte röra vid honom. Det var lite tufft för Jesus. Allt folket försökte röra vid honom eftersom kraft gick ut från honom och botade alla. Bara de här verserna förklarar lite grann trycket han har. Men tänk att det kommer folk från hela landet. Kanske tusentals. Och alla vill verkligen röra vid honom. För de som gör det får kraft. Och blir, ja. Men vi ser också att han har, jag tycker det är en intressant kommentar. Det var en stor skara lärjungar. Är lärjungarna liksom hundratals här redan? Det är många. För han kommer välja ut ur de här. Inte bara 12, han kommer välja ut 70 sen. Det är många lärjungar. Men så det är kontexten här. Det har blivit dags nu för han att dra sig undan, för nu är det något väldigt, väldigt viktigt på Guds plan. Han ska välja ut 12 till apostlar. Och varför just 12? Det är en viktig siffra kan man säga i Bibeln. Men kort så går vi till gamla testamentet, går vi till det gamla förbundet som vi kallar det, så är det ju Guds folk, Israel, är ju 12 stycken stammar. Det gick vi igenom i hösten, så att Jakob är ju den som får namnet Israel. Jakob är den som får brottas med Herrens ängel och liksom får bli välsignad och få namnet Israel. Och Israel får... Han får 12 söner som blir de här stammarna som blir det här stora Israelfolket. Och ur Israel så kommer den här Messias, Jesus Kristus. Det är liksom, det här har vi gått igenom. Men så det Jesus gör nu, att det blir ju en nystart, det blir en förnyelse av förbundet. Egentligen av Guds folket också. Han väljer ut 12 judiska män. Och de här ska tränas. De här ska gå nära honom i 3-3,5 år. Och de ska få växa och formas. Och framförallt så kallar han dem för apostlar. Och det betyder ju något. Apostel betyder utsänd. Det står tydligt och klart till exempel i Mark 21 sen att han kallar dem apostel för han skulle sända ut dem. Det skulle vara med honom, han skulle sända ut dem. Så det är liksom grejen, va. Men vi har sett här hur populär han är i alla fall. Vi har sett att här har han fått dra sig undan nu och så har han fått välja ut 12 stycken, va. Det han gör är att han tar de här 12 lite senare och liksom förklarar för dem att jag ska faktiskt bygga en församling. Jag ska bygga min församling. Och här är vi är ju Guds församling. Jag menar, det vi vet är att den som tror på Jesus ska få bjudas in att följa med som en lärjunge. Och det här är ju oavsett vad du har för nationalitet, oavsett var du kommer ifrån, vem du är. Det är genom tron på Jesus så får du bli en lärjunge, så får du följa med, så får du vara med i det här Guds folket. Va? Så att denna församling finns över hela världen idag. Så väl det om varför 12? Vilka 12 var det här då? Ja, det som är tydligt när man börjar titta på lärjungarna är att de är väldigt, väldigt enkla människor. De första som man redan innan det här liksom går och kallar det, där uppe vid sjön, där är de naturligtvis mycket fiskare. Och det stöter vi på de här 4 fiskarna som Petrus, hans bror Andreas och Johannes och Jakob. De är enkla fiskare, outbildade. Han kallar dem tydligt och först. Och de får liksom bara släppa allt och följa honom. Och de här 3 av de här 4 ska jag säga, de blir pelarna i den här församlingen. De blir liksom de närmaste ledarna. Och det är Petrus, Johannes och Jakob. Det här kan vi läsa om i Apostlagärningarna också väldigt tydligt. Men vilka är de här? Jag vet inte om jag ska gå igenom var en så noga. Utan läs gärna själv om de här apostlarna. De gör bra saker, men de är långt ifrån perfekta. De formas och det tar tid. Och det är inne i apostlagärningen vi ser hur de har förvandlats. Petrus misslyckas ordentligt. Han gör många tokiga. Han vill hindra Jesus att göra det viktigaste, gå till korset. Han är också känd för att han förnekar Jesus 3 gånger. Han upprättas sen förstås när Jesus har uppstått. Han blir den här ledaren som han är kallad att vara. Vi kan läsa om Jakob och Johannes, som är bröder. De vill en gång kalla ner eld på riktigt över Samarien. Och Jesus får tillrättavisa dem. Nej, inte så. Vi har Filippus kan man läsa om. Han ställer lite frågor, jobbiga frågor. Det är bra med de som ställer frågor. Men han, Jesus tillrättavisar dem faktiskt när han... Låt oss se fadern, säger han i Johannes evangeliet. Men du har ju varit med mig hela tiden. Har du inte förstått? Ser du mig så ser du fadern. De kommer fram i evangelierna, de här lärjungarna. Thomas är känd som tvivlaren. Han krävde bevis. När han ville inte riktigt tro. Samtidigt han frimod och vill på ett ställe bara iväg. Och nu låt oss dö med Jesus. Låt oss gå all in och sådär. Så att det pendlar väldigt mycket mellan de här. Matteus är väl kanske den som är mest tveksam moraliskt. Han kallas för Levi först. Han är en tullindrivare, en svikare. En av de, alltså, så otroligt lågt ansedd bland judarna. För han svek sitt land och tog av dem pengar till romarna. Han sålde sig. Alltså, varför väljer Jesus ut en sån? Men vi vet ju hans resa, hur han förvandlas från Levi och blir Matteus och blir den som får skriva Matteus evangeliet, första boken i Nya Testamentet, och än idag predikar för tusentals människor dagligen. Ja, så har vi Judas förstås, som är den som förrådde Jesus. Han kallas för undergångens man. Man vet att han var girig, han ville ha pengar, han hade sina... brister också som fienden fick tag i, fick använda honom. Han var dock med i utsändandet när de 12 sändes ut och fick vara med och bota sjuka och se Guds rike bryta fram på det sättet. Men de här människorna, tittar man så här så ser man att det här är enkla enkla människor. Det är några fyra namn till då, som nästan vi inte vet någonting om. Och det är Bartolomeus som också kallas Natan, eller Tadeus som också kallas Judas. De har lite smeknamn, ni vet det. Så det är lite förvirrande när man ska börja studera de här 12. Jakob, Alfeus, son och Simon, Zeloten. Zeloten var en dolkman. Han var en ivrare. Han var en på ett sätt en terrorist för romarna. Så det är också så här, ja, wow. Jesus, efter en hel bönenatt, väljer ut de här. Inga högt aktade akademiker direkt. Eller liksom politiker eller... Vi kan läs gärna, traditionen säger ganska mycket om de här, vad som händer med dem och hur de till slut får bli martyrer också. Men framförallt är de från början misslyckade i världens ögon, och det finns, jag tänker att Gud väljer ut på det sättet. Han kallar inte de kvalificerade, utan han kvalificerar de han kallar. Och det här talar till oss. Det är väldigt gott, tycker jag. Vi behöver inte ha högaktning för att följa Jesus. Faktum är att det vi har i bagaget bakom oss behöver inte hindra oss från att följa Jesus heller. Vad är det som kvalificerar oss att följa Jesus? Tro på honom, lydnad. En vilja att vilja följa och ge sitt liv till honom. Då kommer vi bli förvandlade av honom också. Jag jämför det här med gamla testamentet. Det Jesus gör med de här, det är hela tiden speglar, tycker jag, i gamla testamentet. Ni vet kung David, han är ju en förebild av Messias, den smorde. Men kung David, när han har blivit smord till kung, så får han ju fly i några år. Och det står där, ni kan läsa i första Samuels boken 22, tror jag där. Hur han gömmer sig i en grotta som kallas för Abdullams grotta. Och där kommer det, jag tror det är 400 man som kommer, som är i onåd med liksom staten, som är i skuldsatt också, som är liksom missnöjda. Det blir en samling liksom lurviga människor där som är med David, formas under år med honom, och liksom det utgörs ett gäng även där som till slut kommer kallas för Davids hjältar och vara riktiga liksom gudsmän. Det är en otrolig förvandling där, och det på något sätt speglar det kanske något vad Jesus gör här också. Där är det faktiskt att David har tre stycken hjältar som är extra nära. Jesus har faktiskt tre stycken som han håller närmare än de andra. Petrus, Johannes och Jakob. De får följa med lite längre in på ställen där de andra inte får. Och de blir ledare och pelare. Ja, så här gillar jag att läsa Bibeln också. Man ser att oj, vänta, det är liksom det som händer i Nya Testamentet här. Det förnyar, han förnyar verkligen förbundet och folket, och väldigt spännande. Och sen tar han med de här 12 som jag var inne på, jag vet inte om jag nämnde det, men han tar med de här som ska sändas ut. Han tar med dem i Matteus 16 till ett ställe som heter Caesarea Filippi. Och det är norr, absolut norr om Israel där, och han liksom, det är ett okult ställe fullt med avgudadyrkan där av olika slag. Ett ställe som heter Dödsrikets portar där. Och han tar dem ända dit till den där mörka platsen och börjar undervisa dem där. Och ni läser i Matteus 16, så kommer ni läsa att han säger: ja, hörni, jag ska bygga min församling. Då avslöjar han planen. Varför han tar de här 12? Jag ska bygga min församling. Och Dödsrikets portar, pekar han på det stället där Dödsrikets portar är. Dödsrikets portar ska inte ha någon makt över den. Och det får ju symbolisera förstås mörkret i världen, ondskan i världen, bojorna som människor har. Den här församlingen som han ska bygga har ett mål, har en uppgift, ett uppdrag att sändas ut för att bryta de här bojorna. Och det är det här vi läser om, det är apostlagärningarna handlar om det. Väldigt, väldigt, väldigt spännande hur den unga församlingen blir uppfylld av Guds ande och drivs. Anden står som sagt inte still, utan när de ger utrymme för Guds ande, så ser vi församlingens DNA att vara utsänd. En apostolisk kraft som intar samhällen och städer och byar och människor på ett underbart sätt. Yes, men går vi tillbaka till evangeliet, så ser vi då att Jesus sänder ut dem 12. Att predika, bota och befria. Jag kan inte läsa alla de här texterna. Jag hänvisar till dem bara. Men är det bara de 12 som är apostlar utsända? Nej, det är ju inte det. Vi vet att han i kapitlet efter han har sänt ut de 12 att gå från by till by. Utan Jesus faktiskt. Då sänder han ut, han väljer ut 70. Han har ett stort, jag sa att han har ett stort gäng lärjungar att välja på. Man väljer ut 70. Och sänder ut dem att gå 2-2 på 30-35 olika byar där i. Dit han ska komma senare. De får göra samma saker. De är också apostlade. Apostlar som får gå ut och liksom se hur demonerna lyder. Se hur sjukdomen försvinner. För att de har fått auktoritet i Jesu namn. Och det här ser vi församlingens kallelse också. För det går vidare sen i slutet av evangelierna så står Jesus faktiskt och säger till alla, gå ut i hela världen. Vi sänds ut i hela världen. Gör vad då? Lärjungar. Och lär dem och liksom träna dem. Och det blir utåt. Han knuffar iväg och han säger, gå inte än. Ni behöver vänta först på kraften ifrån höjden, den helige ande. Så när anden får utrymme så sker det här. Då ser vi den apostoliska kraften genom församlingen. Och det är inte bara apostlagärningarna. Långt efter apostlagärningarna ser vi detta. Läser du lite kyrkohistoria så ser du att de första 300 åren är en enorm apostolisk kraft. Församlingen bara bryter fram över världen trots att den är förföljd. Och det liksom det går väldigt ja men det är väldigt spännande läsning. Men det här, sen händer någonting då på något sätt så händer det blir ett skifte egentligen på 300-talet måste jag säga när kejsar Konstantin kommer till tro och det blir på ett annat sätt då. Det är som att den stannar upp den apostoliska kraften. Här har vi också teologer som egentligen har mycket gott att komma med, men som också är skyldig till ett annat. Jag tycker Augustinus har ett och annat som han och några till där börjar liksom ta bort det apostoliska tycker jag. Satsa på, nu är det en byggnad det här ska vara. En kyrka, en byggnad vi ska fokusera på. Lärartjänsten ska finnas där bara. Och dessutom ska, fast samtidigt, nej jag tar tillbaka det där. Det är någon kontrolltjänst de har. Det är ingen lärare. För de ändrar språket. De börjar prata latin. Hieronymus översätter Bibeln till latin. Men folket kan ju inte latin. Så folket förstår inte Bibeln. Det här säger jag som från fienden faktiskt. Det bibelordet försvinner. Man ser inte liksom Herrens ursprungsplan om församlingen. Utan man får gå till kyrkan och kanske titta på målningar i taket. Det dröjer faktiskt fram till. Det är bra saker som händer annars. Det blir till exempel en klosterrörelse där på en ökenväckelse visserligen där kyrkan lär sig be och avskildhet och sådana saker. Men den apostoliska kraften stannar av. Det är inte förrän på 1500-talet när Luther och gänget här är med och gör reform. Och nu, han översätter Bibeln till tyska och vi har Wycliffe och Huss och andra som faktiskt ger sina liv för att översätta till engelska. Vi får det på vårt språk igen. Och då händer det saker. Då upptäcker församlingen. Okej, det här är liksom Guds vilja med församlingen. Och sen kommer stora väckelser. Ni kan läsa väckelsehistoria. Så vad som händer då? När, på något sätt så bryter man det här som det negativa som skedde med egentligen kejsar Konstantin och det jag menar skedde med teologer som Augustinus och de här. De bytte ut det här enkla mot en elit som kontrollerade. Det var inte längre enkla människor som kallades att liksom göra det. Det var en elit. Men det här bryts ju sen i reformen. Reformationen och sen kommer de med väckelsen och man kan läsa om den pietistiska väckelsen på 1600- och 1700-talet. Där. Vi kanske har hört talas om John Wesley, George Whitefield, Jonathan Edwards. Läs gärna väckelsehistoria, det är väldigt spännande. Kommer till 1800-talet och bara här i landet har vi en stark baptistisk väckelse och en luthersk väckelse och det Guds eld bara... Och sen kommer vi till 1900-talet och då kommer vi till pingstväckelsen där anden bara kommer starkt och det som, resultatet är ju fantastiskt där. Människor sänds ut. När den heliga ande får utrymme sänds människor ut. De hoppar på skepp och grejer och missionerar. Och det är en sån rörelse som kommer igång. Och även i det här landet. Va? Det är väldigt spännande. Men ser man att den apostoliska kraften kom tillbaka, den har varit aktiv. Den är väldigt aktiv i världen idag, i många länder, så är det. Men hur är det i Sverige? Ja, den var väldigt stark här i början av pingstväckelsen. Vi var, några av oss från teamet var precis före jul i Luleå och på en... Ja, men på en samling där vi fick möta lite folk och prata om just plantering och församlingsplantering, vad som har hänt, hur synen på det varit ganska negativ för så här 30, 40, 50 år sedan. Men först var det inte så. Först var det inte så. Jag träffade min namn, han heter Marcus, en pastor i Jönköping, och berättade hur 1918 så startades Huskvarna pingst, och det var så här dop. Det, faktiskt två stycken stod och bevittnade det här dopet och församlingen kommer igång där. Och bara kanske 6 år senare så planterar man en ny församling i Jönköping. Och den församlingen efter 6 år planterar i Bankeryd. Och så håller det på så här ganska snabbt. Man har en attityd, en inställning, en bara, vi ska inta landet. Det planteras och planteras. Och men sen hände faktiskt någonting på något sätt. Jag ska säga som det är. Jag tror det har varit fult att plantera församling helt plötsligt. Och man börjar tänka, det kom in liksom, kanske varit lite splittring och sånt där som förstörde. Och man tänkte att det här är ju splittring. Men där ett tag var det. Jag planterade faktiskt själv församling när jag var väldigt ung. För över 20 år sedan. Då var det inte okej. Bland omgivningen, men vi gjorde den då. Den finns kvar i Uppsala. Men idag är det en annan tongång. Vi kommer från en konferens. Pingstpastor, de verkar uppmuntra, talar om det. Man säger, det här är nu. Det här är Guds andes vill. Det här är liksom, vi ska plantera. Det planteras församling. Vi fick vittnesbörd efter vittnesbörd på hur folk startar planteringar. Det var liksom alltid från att någon kände kallelsen och kände, men ska vi inte vara lite mer förberedda och perfekta? Nej, vi åker dit och vi har en gitarr och vi har ett hem och lite lovsångshäften, och de satte igång med det, men hunden åt upp tydligen lovsångshäftet, så att det var liksom, ja, det vart bara fel allt. Men samtidigt kom folk till tro och liksom börja leda andra till tro. Det blev en gemenskap, och hela poängen att vi behöver inte vänta till det är perfekt. Lyssna till ditt hjärta. Och det kan vara allt ifrån att du ska åka någonstans och bygga eller göra något i din stad. Men Guds ande vill välsigna och använda. Du är en apostel på så sätt. Kallad. Ja, men vi pratar om det där i alla fall. Väldigt mycket nu på pingstpastor också. Och som jag sa, vi fick med oss från pingstpastor att varje större församling bör ha en plan för detta. Det är därför jag känner att låt oss be att Guds vilja får ske. Låt oss be om de här tre sakerna. Att vi ska få sända en missionär. Att vi ska få plantera på något sätt. Antingen själv eller med hjälp av andra. Men låt oss också få be att vi personligen ska få förstå att vänta, vi är också kallade att vara i rörelse på det sättet. I Boden eller där vi är. Det är en god bön. Det ska vi ta med oss den där böneveckan. Sen finns det mycket att säga om just det här med att sända. Jag försöker fundera hur mycket jag ska säga. Men en sak som jag har fått med mig, det är att vi går miste om välsignelser. Om vi tänker, nej, vi kan inte sända. Vi kan inte, vi behöver bygga, vi behöver se om vårt. Det är givandets princip. Så är det med ekonomi också. Om du ger in i någonting så välsignar Gud dig på många områden. Så funkar det med ekonomin, så funkar det med allting. När vi ger som församling in i och sänder, då kommer vi bli välsignade. Det här finns statistik på faktiskt på församlingsplanteringar. Det är i USA det här visserligen, men alla församlingar som till exempel planterar och sänder blir väldigt välsignade på alla områden, både ekonomiskt, med människor, och vi går miste om det här om man känner att nej, vi kan inte, menar jag. Det är givandets princip. Så det här ska jag vilja att vi bara ber att Guds ande får den frihet som Guds ande vill ha. För det är nyckeln. Det vill jag också avsluta med, att det är andens kraft, som Jesus säger. Innan ni går, så vänta på den heliga ande. När den heliga ande får utrymme, då kommer rörelsen. Så är det. Ja, några grejer som jag har tänkt själv på är också när Jesus säger gå ut i hela världen. Ibland tänker man den som att han skickar bort oss. Ut med er. Men han säger ju i samma andetag, om ni minns den i Matteus 28, vi behöver inte läsa den, men han säger i alla fall där att förresten, jag är med er. Alla dagar dessutom. Så han sänder, men inte bort från han. Han är ju med hela tiden. Vi får gå med och vandra med. Vandra i anden, vandra med Jesus när vi är sända. Det är väldigt viktigt att vi har med detta. All right, som sagt, jag är lite smittad, det märker ni av det vi har fått uppleva på Pingstpastor här. Men vi knyter ihop det här, sammanfattar lite. Vi har pratat om de 12 som varit utvalda. Och hur olika de var, det är också väldigt viktigt för oss att få se. Att vi behöver inte se ut likadant, tycka likadant, rösta likadant. Vi behöver inte liksom... Det är ju sektvarning på det om man klär sig likadant allt. Utan de var väldigt, väldigt olika. Vi får också vara olika. Men vi har samma gemensamma mål. Att vi har ett uppdrag att nå ut med evangeliet till vår omgivning. Va? Så det kan man verkligen ta med oss när vi ser på det här gänget. Sen har vi samma heliga ande som faktiskt aldrig vill vara stilla, utan det strömmar. Det var den sista predikan på Pingstpastor. Det var en missionär som når de onådda folken som predikade just där. Den heliga andes strömmar ser vi i början av Bibeln som livets flod, i slutet av Bibeln som livets flod, och däremellan ser vi livets flod, och Jesus pratar om strömmar av levande vatten, han pratar om den heliga ande. Det är rörelse hela tiden. Profeten Hesekiel pratar om en flod från tempelkällan, en flod som bara strömmar fram och människor ska gå ut i den och det bara växer och man ska tappa kontrollen och ledas av anden. Ditt anden vill. Ja, det handlar den predikan om. Först tänkte jag ska ta den här rakt av. Det var bra. Men jag bara hänvisar till den. Anden strömmar av liv. Jag har fått med i alla fall det viktigaste är att vi var och en förstår vår egen kallelse i det här. Att vi är lärjungar och faktiskt också apostlar, om du kan ta det ordet i din mun. Men utsända menar jag med det. Vi har ett uppdrag och vi måste inte vara perfekta. Det säger vi, behöver verkligen inte vara perfekta. Det är en av fiendens, tror jag, lögner. Att en del kanske känner sig diskvalificerade på grund av att jag har gjort det här. Eller jag har varit här eller jag har sagt det här. Och det här visar, Jesu utväljande av de 12 visar ju tvärtom verkligen. Om vi tänker på Matteus, Zelot. Även Paulus som senare väljs ut. Han liksom förföljer och fängslar kristna och med och dräpar dem. Så det som har varit vårt förflutna, det diskvalificerar oss verkligen inte. Tvärtom är det vår överlåtelse som kvalificerar oss. Vi får ge oss till Jesus. Petrus, han vandrar verkligen nära. Han sviker ordentligt när pressen kommer. Han misslyckas. Det här misslyckandet kunde jag definiera av honom. Liksom, det här var liksom han. Men Jesus gör inte så. Han upprättar honom och säger, älskar du mig? Ja, men då upprättas du och så får du ett uppdrag. Och det slutar med att apostlärarna började predika Petrus på pingstdagen. Fylld av den heliga ande så att 3000 pers kommer till tro. Alltså. Så här det går till. Yes, men vi landar i det här. Tre saker ska vi bara skicka med för oss att sträcka oss efter. Sända en missionär från egen krets att få sända ut. Det vore fantastiskt. Att få be att få möjlighet att plantera på något sätt också som församlingar. Efter Guds vilja förstås. Och framförallt att få upptäcka andens rörelse i våra liv här i Boden. Vad har Guds ande för plan för Boden? Så det har jag fått med mig. Och jag vill bara avsluta med att läsa den versen som som Jesus skickar med också. Det är Apostlagärningarna 1-8. Vi tar denna med oss innan vi ber. Men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judén och Samarien, ända till jordens yttersta gräns. Yes, det här tar vi med oss nu i bön.